En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I said this.
Your job is a terrible person.
Ja, Sillypodden, det är torsdagen den, vad är det, den 27 februari, snart mars. Det ska bli meteorologisk vår här, vilken dag som helst i Stockholm. Det har ni redan i Skåne, så det skiter väl ni fullständigt i vad vi sysslar med här uppe. Vi har, som ni hör, ett tunt körschema idag, så jag tänkte jag slår ihjäl några sekunder med att prata om vädret.
Alltså, vi kan ju konstatera när vi ändå är inne på väder att man liksom blir ju inte heller glad på alltså en meteorologisk vår, för man vet att det kommer en snösmocka i mitten av maj. Det är ju det.
Ja,
det alltså det är det som är så ledsamt att tänka.
Mm. Ja, men det blir man ju genast nedstämd av. Vi har ja, men ska vi börja med att bara så här titta tillbaka lite på matcherna som spelades i veckan. Vi har haft cupspel i Italien och Spanien. Vi har haft full Premier League-omgång. Tyskland har också ägnat sig åt cupspel. England gör ju tvärtom och spelar cupspel nu till helgen istället. Men just det här att de har två cuper gör ju att de har ganska mycket mer cupspel. Det är ju inte så många matcher kvar, va? Vi är väl framme i, vad är det? Kvartsfinaler, semifinaler i Copa del Rey.
Vi är i semifinalerna, ja, och precis. De är ju över två möten, och samma gäller ju i Coppa Italia. Två intressanta Copa del Rey semifinaler i alla fall. Ni som inte tittade på Barcelona mot Atletico Madrid i tisdags, jag beklagar, kan jag väl säga, för det var en av säsongens matcher. 4-4.
Ja, jag missade den.
Jo, jag vet.
jag noterade att Atleti tog ledningen i den matchen, och sen så tänkte jag att nej, men de vann väl säkert, och sen så tittade jag resultatet.
Ja, då har du missat liksom alla turer överhuvudtaget i den tillställningen, för de tog ju ledningen efter med 2-0 efter 6 minuter och startade med ett helt frenetiskt tempo. Barcelona verkar inte riktigt ha något svar. De ligger där med sin höga backlinje som Atleti med bland annat, och Antoine Griezmanns oerhörda skicklighet utnyttjar till fullo. Sen bara faller det bort på något sätt. Barcelona hittar in i en rytm, och det är ett lag just nu, och Barcelona då alltså, som är väldigt svåra att slå om du inte är på topp. Du får nästan räkna med att du kommer släppa in mål mot dem. Så pass bra är de offensivt. De har ju till och med börjat liksom göra mål på fasta situationer som de gör här. De vänder till 3-2 innan pausvilan. Två hörnor, Kubarsi och Inigo Martins, i exakt samma yta, bortre delen av stolpen. Andra fallet, du menar ju Marcos Llorente, på att han blir bortscreenad. Det enda jag satt och tänkte på att det ser lite ut som Arsenal när de liksom har sina hörntaktiker. Hur de screenar bort, liksom blockar löpvägar på ett sätt som ändå är inom regelbokens gränser. Och Inigo blir helt ensam, får nicka in. Marcos Llorente tappar den markeringen för att han stoppas i någon annan klunga där på vägen. Så de verkar ha jobbat på det också. Följer upp det med att Lewandowski kommer in och bara är på rätt plats vid rätt tidpunkt direkt och petar in 4-2. Där kändes det som att Barcelona hade det här klart. Men sen så, ja, det är svårt att förklara exakt vad som händer i den här matchen, för att det var så mycket fram och tillbaka. Men det blir ju 4-4 till slut. Reduceringen hittar in därefter då. Koundé som halkar i 90 plus 3. 3 mot 0 för Atleti. Sörlott får chansen, gör mål i sin femte raka match mot just Barcelona. 4-4. Otroligt intressant retur på Wanda Metropolitano i början av april. Det sjuka är att de här ska ju mötas i ligan däremellan också. Och Atletico ska dessutom möta Real Madrid i Champions League två gånger om. Så de har ett otroligt tufft schema nu. Men hög oktan i underhållning var det i alla fall i tisdags.
Det var andra rubriker från den andra semifinalen då igår. Matchen mellan Real Sociedad och Real Madrid. Som vi fick avbrytas. Efter att supportrarna skanderat Asensio dö från hemmaläktaren.
Ja, det vart ett litet avbrott i slutet av första halvleken när Vinicius Junior, lagkapten för första gången i sin Real Madrid-karriär, i hans 299:e match i klubben, påpekar det för domare Sanchez Martinez att hallå, gör något åt det här typ. Och Sanchez Martinez gjorde något åt det. Han bröt, gick och pratade med baskiska polisen samt även med tränarna. Och sen så gick ju spelet igång efter ett tag och så kom ett meddelande på skylten. Men jag tycker väl ändå att det är bra att de tar tag i det på så vis. Och det jag måste säga utifrån det var väl ändå att den halvlek som Vinicius Junior gör som lagkapten när Lucas Vázquez byts in efter paus. Tycker jag märkte att han växte med kaptensbindeln. Det var ju lite roligt där när han var väldigt stolt över kaptensbindeln efter på sociala medier efter matchen, och Toni Kroos kommenterade: nu får du äntligen prata med domarna på riktigt. Hade han kommenterat. Och det är ju sant, Vinicius Junior fick ju prata med domarna. Och det kändes som att när han hade den tryggheten på något sätt så lyfte han som liksom ledargestalt på planen också. Han jobbade hem, vann boll i liksom viktiga situationer och visade vägen på ett väldigt, väldigt bra sätt, måste jag säga.
Då hade vi ju såklart också en full omgång i Premier League.
Ska väl sägas att Endrick gjorde mål och de vann matchen till returen också kanske.
Gjorde de.
Han fick spela igen, Arda Güler också.
Ja. 18-åringarna, eller vad är de?
Arda Güler. Arda har väl hunnit fylla mer.
Men
Endrick gör ju mål när han får spela. Det är det. Han får spela väldigt sällan, men när han väl spelar då sitter oftast en boll i nät. Sen gör han inte mycket mer än så. Men han det var lite så här gamla Ronaldo-vibbar över ändå mottagningen liksom rakt mot mål. Och sen yttersida avslut på det här oerhört kyligt och elegant. Jättefin passning från Jude Bellingham fram till den också. Så att han har ju någonting, Endrick. Det kan man ju lugnt konstatera.
Förlåt. Men innan vi går till Premier League ska vi säga någonting om Coppa Italia. Juventus fick lämna tillstängningen. Det har inte varit en jättebra vecka för Juventus.
Det har inte varit en jättebra säsong för Juventus.
Nej, det har det inte varit.
Thiago Motta har haft problem att få det här laget att fungera på något vettigt sätt. Och efter att då kraschat ur Champions League mot PSV i playoffet som de gjorde efter förlängning, så var det ju inte där de behövde att även krascha ur Coppa Italia mot Empoli på straffar. Det skickar inga bra signaler, och faktum är att om man tittar på Juventus under Thiago Motta, som man ändå kände var, här tog de rätt tränare, nu har de värvat jättebra med Coop Miners och Douglas Luiz och Kefren Turam och allt som kom in i somras, att nu kan det bli någonting av den gamla damen igen efter några riktigt trötta år där med Allegri vid rodret som overstayed his welcome något. Men de har ju så problem att vinna matcher. De förlorar väldigt sällan, men de kryssar ju oerhört ofta. Jag minns inte ens hur många oavgjorda matcher de har nu, men det är helt sanslöst många. Det var ju långt in på säsongen de inte hade förlorat en match i ligan, men de låg ju fortfarande typ 4-5 för att de bara kryssar. Och Motta har uppenbara problem. Sen tror jag att det dummaste de kan göra är bara sparka Motta och inse att det inte kommer funka, utan ge honom lite tid att faktiskt få ihop det här. Men en cupsorti på det här viset var det sista han behövde i läget som Juve sitter i just nu.
Ja, straffar åkte man då ut på mot Empoli. Jättefint mål av Kefren Turam, ska jag säga. Så han gjorde ett mycket vackert mål. Men det var ju liksom det som hände framåt för Juventus. Kul för Empoli.
Jättekul för Empoli, får man väl säga. Blir spännande att se vad de kan hitta på sen i en semifinal. Där har vi ju också fått ett stormöte nu i semifinalerna där. Vi var ju i kvartsfinalstadiet där och i Coppa Italia, för Inter besegrade ju Lazio. Ställade av ganska liksom så här bekvämt utifrån där jag hann se från det spanska kommentatorsbåset, så att säga. Men det blir Inter-Milan i semifinal där också. Och så har vi Empoli-Bologna i den andra semifinalen. Bara en sån sak. En match för den generella publiken och en för finsmakarna, kan man väl säga. Kort sammanfattat.
Verkligen. I Premier League var det som sagt full omgång. Liverpool tog ytterligare kliv mot den där titeln efter att Arsenal spelat 0-0 mot Nottingham Forest. Det mest förutsägbara resultatet, jag tror, på hela säsongen. Därför att Nottingham Forest är inte lätt att göra mål på. Och Arsenal har inga anfallare. Det kändes som att ändå var de ju närmare att göra mål än vad Forrest var. Calafiori hade ju ett skott liksom insidan stolpen, det var riktigt nära. Och Mats Sells fick sträcka ut vid något tillfälle också, en så här stökig situation. Men de har svårt att göra mål. Och jag menar, även före de bästa anfallarna skadade sig för Arsenal, så gjorde man ju inte jättemycket mål i öppet spel. Alltså de flesta, nej, målen kom ju på fasta situationer. Det var ju det som tog dem liksom upp i tabellen under hösten. Så att det har ju också börjat, eller liksom svalnat av, får man säga. De gör inte alls lika mycket mål på fasta situationer som man gjorde i höstas. Så det är klart att Bukayo Sakas hörnor spelar roll. Men Declan Rice har ju slagit många av de där hörnorna också. Han är ju där, det är han som slår dem. Och det är fortfarande farligt, men just Nottingham Forest känns som ett lag som är bra rustat för att hantera dels fasta situationer, men också stänga ner den här typen av matcher. Det var ganska tillknäppt, får man säga.
Sen var ju det här ett Forrest som väl rättade mig om jag fel valde att spela med fyrbackslinje.
Det gjorde de, och det säger han ju är anledningen till att Arsenal inte har en riktig striker.
Varför spelar inte fembackslinje? De har ingen forward. Varför ska de spela fembackar då? Och det kanske finns en logik i det.
Nej, men kanske ännu mer att då behöver vi ha mer folk på mitten istället för att ha mer folk tillbaka. Därför att spela dem en falsk nia i form av
Mikkel Merino.
Så kommer han ju droppa ner, och det är liksom det numerära överläget kommer väl bli inte i höjd med backlinjen utan lite djupare ner i planen och spela med en falsk nia, och då behöver de få upp numerären där. Så att det var ju ganska lättläst av Nuno Espirito Santos.
Ja, sen så här, man vet, såg Artetas intervju efter matchen här också, och han kändes ju väldigt stressad, pressad, nästan lite på gränsen, alltså till ett utbrott i den intervjun. Det var hög väldigt mycket på frågan av TNT, tror jag, som
han är till, det. Han är till förra, eller två säsongers sen Arteta är tillbaks. Han hade lugnat sig lite där, men han var ju otroligt stingslig under ganska långt.
Sen vill man ju väldigt gärna veta hur snacket bakom kulissen under januarifönstret gick. Det kan ju mycket väl vara så att Arteta själv har ställt krav uppåt att jag behöver en anfallare och inte fått det, och då sitter han där och kan ju bara säga att vi ska försöka vinna varje match. Det är inte så mycket han kan göra förutom det. Och han gör ju det han kan med materialet han har. Problemet ligger ju, och det har vi varit inne på förut, att de har byggt en trupp som är baktung. Det är ju det som är problemet. Och det är ju sällan som fotbollsmatcher faktiskt slutar som man väntar sig, och att liksom fotbollsskeenden sker som man har väntat sig. Men i det här fallet så är det ju, det är helt, Arsenal har för dålig offensiv och därför gör de inte mål. Det är så enkel ekvationen är i det här läget. De har en jättebra defensiv, därför släpper de inte in mycket mål.
Nej.
Men
nej, Forrest hade några chanser. Samtidigt som Liverpool då egentligen, utan att kliva ur den tredje växeln, besegra Newcastle utan Alexander Isak, så att säga, gjorde ju det hela lite lättare. Onekligen, Callum Wilson är inte Alexander Isak. Han har en bra målchans i matchen.
Ska väl göra något bättre av den.
Ska göra någonting bättre av den. Det är ju det Newcastle har i den här matchen. Det känns som att även om Newcastle hade gjort ett mål så hade Liverpool bara växlat upp och gjort ett till. Mohamed Salah gjorde ju inte mål i den här matchen till exempel. Skulle ju haft en straff i början. Herregud, vilken sällan man har sett en mer solklar straff inte blivit given. Men så var det, och han var helt magnifik igen. Han spelar på en nivå som är visst, han gör inget mål, men han gör ju en helt briljant assist. Kunde gjort fler assist, kunde gjort mål också. Lewis Hall hade en svettig kväll på Anfield, och det ja.
Men för att sätta det här i någon form av silly på kontexten, när ska han förlänga då? Eller kommer han förlänga? Alltså det är fortfarande allting verkar ju vara höjt i dunkel fortfarande.
Ja, jag tror han kommer förlänga, men det är ju ingen stress nu liksom, utan nu har de ju hela vägen fram till juni.
Ja, nu är det ju för sent ändå för att stressa.
Ja, nu är det ingen brådska liksom. Men han ser ut att må väldigt bra. Han är inte stressad över sin framtid. Samma sak med Van Dijk, ser också ut att må väldigt, väldigt bra. Verkar inte heller stressad över sin framtid. Jag tror att snack, de vet vart de har varandra, det kommer lösa sig. Sen är frågan vad står det i liksom lönekuvertet i slutet på säsongen. Men jag menar, Mohamed Salah, han sätter sig ju inte i ett sämre förhandlingsläge genom att vara den absolut bästa versionen av sig själv någonsin och världens just nu bästa fotbollsspelare. Det är en bra utgångspunkt.
Ja, och det hade ju skickat en väldigt underlig signal att inte förlänga med honom. Alltså att han skulle lämna på fri transfer efter en sån här säsong. Om det inte är hans beslut att känna att nu vill jag lämna på topp, nu drar jag. Ja. Men han har ju allting han signalerar, och det får man väl tolka hur man vill när han säger öppet om kontraktssituationen. Det är att jag vill vara kvar i Liverpool, jag har inte hört någonting. Såklart han har hört saker. Såklart det finns diskussioner. Sen kan det vara så att han kräver en lön som Liverpool inte vill acceptera, eller att de faktiskt egentligen är överens med att de bara inte vill ha liksom, ja, ödsla tid på det på något vis. Jag tror Van Dijk är väl den som känns mest säker liksom. Han kommer ju förlänga. Svårt att se annat. Trent Alexander-Arnold kommer ju lämna.
Ja.
Det är uppgifter varannan dag i Madridpressen om att Trent har varit alternativ A, B och C för Real Madrid, och det är så gott som klart och hej. Så att han lär ju dra. Men fråga. Salah tror jag väl också som dig ändå i slutändan kommer att förlänga det där kontraktet. Men man vet ju aldrig.
Nej, det gör man inte, men det
är svårt att toppa den här säsongen. Det är svårt för honom.
Absolut,
att göra någonting bättre nästa säsong än där han åstadkommer den här.
Men han är ju liksom en sån supervinnarskalle. Han vill vinna allting. Han känner ju själv, han är ju så motiverad och driven utav det här med att vinna troféer, vinna utmärkelser. Han verkar ju trivas jättebra i stan. Han vet att det finns nog kanske inte så många andra ställen han kan dra till. Alltså han har ju ganska stor möjlighet att vinna fler troféer om han stannar i Liverpool.
Ja.
Så är det ju. Han trivs i stan. Jag vet att hans familj trivs väldigt bra. Hans döttrar är födda där och så vidare. Han är på ett bra ställe liksom. Jag tror att det är nästan viktigare än någonting annat. Jag menar, de är människor liksom. Visst, han kan dra till Saudiarabien och tjäna enormt mycket pengar. Men jag är inte säker på att han vill det, om jag ska vara riktigt ärlig. Däremot så vill han ju upp sin lön så mycket som det bara går i Liverpool, förstås. Och det är också för att han vill ha det erkännandet. Och han får ju alltid frågor, ja, men det med Ballon d'Or och så vidare. Det är ju helt sjukt att han har egentligen aldrig varit på tal om, på tapeten.
Han lär nog vara det efter den här säsongen.
Ja, alltså det, men det är, och sådana saker tror jag motiverar honom jättemycket. Alltså han vill ju ha erkännandet. Och han känner ju liksom kanske inte riktigt att han har fått det erkännandet som han förtjänar. Och en del i det erkännandet är ju att få det här kontraktet av Liverpool. Det är ju erkännandet utav Liverpool. Sen så att få det från resten av världen, det kan han ju bara göra om han vinner titlar. Och de behöver väl antagligen vinna Champions League också för att han ska få det. Men jag menar, han är ju alltså, i min värld så är han ju just nu den mest, liksom, den bästa spelaren i världen för stunden. Han är ju bäst på plan i alla matcher som spelas. Och nu ska man möta PSG om en vecka här.
Det blir väldigt intressant att se. PSG är i och för sig ett av de lagen som har kopplats till Salah också.
Så är det ju, det, absolut.
Vad han nu skulle dit och göra.
Ja, precis. De har ju massa spelare på de positionerna redan.
Ja, och väldigt unga, spännande spelare också.
Ja, så att, verkligen. Haaland gjorde mål. Manchester United vann en fotbollsmatch under Ruben Amorim.
Det var ju en match också.
Ja, det var också en match. Dorgu, som var nyförvärvet i januari, börjar med att orsakat baklängesmål det första han gör i matchen. Sen tar
det var ändå Onana som fick skiten för det, såg jag. Och jag tycker
Onana ska också ha skit för det. De ska ha skit båda två för att de inte gör det bättre.
Onana kanske ska ha mer kritik för andra målet.
Ja, det ska han ha. Men det röda kortet han tar sen, Dorgo, det är inte en vacker tackling. Alltså det där benet skulle kunna gå av. Det är verkligen, det är tre matchers avstängning definitivt. efter den solklara röda kort.
Blytung afton för Dorgo i alla fall. Mm. Med tanke på också enda vinternyförvärvet till en klubb som inte mår bra på något vis. Nya uppgifter varje dag om det sparpaketet som pågår också. Det är helt otroligt vad det rapporteras om United. Ja, soppa och bröd och kanske eventuellt lite frukt för de anställda. Mm. Och det blir så här.
Det var också intressant att det hade skickats ut en order om att läcker man information om vad som händer i klubben så får man sparken direkt. Och att den informationen läckte direkt.
Ja, men det är väl mer än 200 tjänster som ryker. Då höll jag på att säga alltså,
det är verkligen helt
det är helt otroligt vilket läckage det finns från den klubben. Ja. Raka vägen till Sands kontor liksom. Det finns ju direkt lina. Det är som att de har liksom en fluga på väggen där på varenda liksom internmöte i United. Mm. Och det är ju liksom duktiga journalister uppenbarligen borta i England som lyckas dra ut allting. Men det är otroligt vad det är för skriverier kring United nu. Sen blir det så här, jag vet inte, såg du Ruben Amorims kommentar om Garnacho?
Nej.
Han fick en fråga om Garnacho på presskonferensen, för Garnacho hade ju stormat ganska snabbt ut i omklädningsrummet i samband med liksom att han i den här matchen. Och då var det Amorim som sa, ja, lite som Rashford typ. Ja, det här får jag ta upp med honom typ, så, för det är väl där ni åsyftar med frågan typ. Mm. Och det var ingen som hade sagt någonting om Rashford inne i det där presskonferensrummet. Alltså så här, det går att se det på olika sätt. Det går att se det som absolut bra. Han fattar snacket. Mm. Ruben Amorim ser vad det pratas om. Ruben Amorim kan känna liksom temperaturen jag tror... på saker och han är klipsk.
Ja, Ruben Amorim har ju liksom huvudet på skaft. Jag tror att han
ja, är... precis. Det var det känslan jag fick av det hela också. Sen blir det ju ändå så här att absolut bra att du kanske tar det här internt för istället för att liksom kasta dem under bussen offentligt, men det har ju Amorim gjort med Rashford flertal gånger, men då vet vi inte vad det har pågått bakom kulisserna innan han har kastats under bussen offentligt så att säga. Så ja, men det var ändå intressant tycker jag, alltså just den biten.
Ja, verkligen.
Kul för Harry Maguire att avgöra matchen.
Ja, absolut. Och att det var liksom tre mål på fasta situationer, vilket ju är ett fall framåt för Manchester United.
Verkligen.
Som har haft problem på fasta situationer under den här säsongen. Vi kan väl ta oss tillbaka till Barça, för där har man skeppat en spelare och sen så pratas det om ett par ska man säga, högoktaniga återvändare. Eventuellt, det har väl skruvats ner lite grann också. Men Vitor Roque skickas tillbaka till Brasilien för ganska mycket pengar.
Alltså, ja, vi får väl se exakt om de, det verkar väl vara grönt ljus nu. För det här var ju en rörig sits. För Vitor Roque har ju tillhört Betis på lån. Mm. Den här säsongen. Och här har vi ju La Liga i ett nötskal också. Stackars Vitor Roque har platsat inte i Betis, som värvat in Antonio Cucho Hernandez i vinterfönstret och Bakambu också före sig, och han har inte kommit igång, stackaren. Jag tycker fortfarande genuint synd om Vitor Roque som stressas in till Barcelona för att Xavi ville ha en forward, och sen så är den liksom personen non grata hos Xavi efter dag ett. Får inte någon speltid alls, liksom förstår, känner man, ah, men nu går han till Betis, nu kan jag få en uppsving, började väl helt okej och sen har det fallit bort, och Barca bestämmer sig för att nu ska de bara bryta med det här. De vill sälja honom till Palmeiras som är intresserade. Palmeiras vill betala 25 plus 5 miljoner euro, får de tillbaka en del av summan.
Det är ju bra pengar för att sälja till Brasilien.
Ja, jag förstår varför Palmeiras gör det, för att det finns potential i den här killen och han behöver bara hitta tillbaka någon form av självförtroende och glädje i tillvaron igen. La Liga sa nej till den här övergången för att då måste ju Barcelona ta tillbaka Vitor Roque och återregistrera spelaren, vilket man ju inte får göra, det vilket vi lärde oss under Caso och Dani Olmo, för att då kunna sälja vidare. Sen har dock FIFA klivit in och gett dem ändå godkännande att göra det här innan brasilianska fönstret stänger. Så att allting vilar väl på, och det ska jag ärligt talat säga att jag inte har koll på här och nu när jag sitter, huruvida Real Betis har godkänt att bryta det här lånet också och hela den här processen. Men det verkar väl som att de gör det, för de har ingen användning av Vitor Roque just nu utifrån vad de har värvat i vinterfönstret och så. Så ja, de cashar in lite av den ganska rejäla summan de betalar för Tigrinho. Hoppas att Vitor Roque kan hitta tillbaka i Brasilien, för den här flytten till Spanien var allt för tidig, allt för rörig och han kom till en klubb som överhuvudtaget inte hade en plan för honom när han kom dit. Så jag tycker det är tråkigt för honom själv, framförallt att det blev som det blev.
Fyller 20 imorgon.
Ja.
Bara en sån sak.
Grattis.
28 februari. Mm. Okay, grattis. Han kanske sitter på ett plan tillbaka till Brasilien då. Mm. Vi får se. Sen har det pratats om andra spelare till Barcelona. Det har pratats om Neymar och det, när han lämnade då Saudiarabien för Santos, så kom det ju spekulationer och rykten om att det var med ett öga på en återkomst till Europa och spel i favoritklubben som han lämnade med mycket ont blod som följde Barcelona. Alltså, han har ju ångrat den här flytten sen han gjorde den. Sen han skrev på det där pappret så har han ju ångrat att han lämnade Barcelona. Men det har ju inte funnits någon väg tillbaka, därför att Barcelona fick 2,5 miljarder utav PSG för honom.
Som de kastade på, var det Ousmane Dembélé och Coutinho, Griezmann och Barto.
Framförallt Dembélé och Coutinho. Det blev ju 2,5 miljarder tillsammans.
Ja, Griezmann var inte gratis heller, ska jag säga. Så när han värvade honom över 2 säsonger innan han liksom hyrdes tillbaka på säsongsbasis till Atletico. Neymar tillbaks till Barcelona. Så här, nu har han ju faktiskt sett riktigt bra ut i Santos.
Skruva in en hörna.
Hetsa publiken, sen skruva in en hörna. Och det är få förunnat. Men ja, tillbaka till Europa, jag tror han vill det. Men är det verkligen där Barcelona kommer gå för? Alltså så här, Hansi Flix Barcelona dessutom.
Ja, precis.
Alltså så här, profilen som Hansi Flick älskar att ha på den här vänsterkanten är ju Rafinha. Mm. Och Rafinha är
inte Neymar.
Nej, han är ju något helt annat. Han är ju väldigt unik spelare som Hansi Flick också. Jag har aldrig haft förmånen att jobba med en sån. För det är väl en sån namn man kan slänga in då i din diskussion, vem är världens just nu bästa offensiva spelare? Så kan Rafinha absolut slängas in i den kategorin utifrån vad han har sysslat med den här säsongen, både i poängproduktion men också så här, sättet han jobbar på planen.
Ja, för det är ju det. Alltså det, Rafinha är ju en Bielsa-produkt i grund och botten, och det syns ju när han spelar. Han har ju arbetsmoralen och kapaciteten framförallt, som du måste ha. Jag är ju av övertygelsen om att de här bonusspelarna som Neymar ändå får ansätts att vara under stor del av sin karriär, han var fenomenal med bollen, Neymar. Alltså, kanske liksom, jag menar, det är han och Ronaldinho och Messi och några till med bollen vid fötterna som verkligen kunde göra saker som man knappt trodde var sanna. Men i det övriga spelet, i försvarsspelet, spelet utan boll, så var det ju inte 5+ varje match, nästan någon match överhuvudtaget. Framförallt tog han inte hem jobb, och det var ju liksom inte hans spelstil överhuvudtaget. Han var ju det var inte det att han inte jobbade hårt, det är inte det, för han jobbade hårt, men han jobbade ju inte hårt på det sättet. Han var inte ner och understödde sin ytterback liksom i försvarsspelet, utan han stod högre upp, tog jättemycket dueller högt upp i planen, tog jättemycket stryk utav backar och mittfältare och sådär. Men jag tror inte du kan spela med yttrar på det sättet idag som är står så högt upp i planen i sin defensiva utgångsposition. Du måste ha yttrar som...
Beror ju på lag och vad du har för täckning på mittfält och hela den biten.
Men definitivt, om man ska spela så som Flick gör, så måste du ha hårt arbetande spelare på alla positioner. Lamine Yamal också, hårt arbetande. Det är ingen bonusspelare. Han är överallt liksom.
Mm. Ja. Absolut.
Och det, framförallt Neymar, 33-34 år gammal, kommer inte vara den spelaren. Så är det ju.
Nej, och det är därför jag undrar, så här, vart skulle han kunna gå i Europa då, som han överhuvudtaget skulle vilja gå till? Och jag har ju svårt att hitta någon destination. Jag tror att han vill tillbaka, men vart ska han då? Det är lite så. Och sen finns det ju en annan som kanske Barcelona-fansen.
Ja, Lionel Messi.
Det har ju kommit uppgifter, och det ska sägas att den venezuelanske journalisten då, eller tv-profilen, som har sagt att, eller då, citerar Messi att jag tänker inte avsluta min karriär för att spela på nya Camp Nou. Det var en person som alltså avslöjade, nu minns jag inte om det var, jag tror att det var Inter Miami-övergången ett år innan det blev liksom av, och har varit före på saker tidigare gällande Messi. Med det sagt har det också kommit väldigt trovärdiga uppgifter om att Messi kommer absolut inte sätta sin fot i Barcelona så länge Joan Laporta är president. Med tanke på hur det där brottet skedde.
Ja.
Sen tror jag att Messi ville ju aldrig lämna Barcelona. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Han ville aldrig lämna när han lämnade 2021. De var i princip överens om att han skulle stanna på någon form av alltså välgörenhetskontrakt. Men de fick inte igenom det på grund av La Ligas löneregler. Laporta hade inte riktigt helt fattat vidden av de ekonomiska bekymren som de hade där och då. Och Messi får lämna vid gråtandes vid ett presskonferenspodium. Däremot tror jag absolut att han kommer spela en match på nya Camp Nou. För att givetvis så kommer de ju säkert lösa någon form av avskedsmatch för Messi mot Inter Miami. Med allt vad det innebär, det är jag helt övertygad om att de kommer göra. Men
AFA, det argentinska fotbollsförbundet, hatar inte en högprofil match på en stor arena.
Ja, vad ska de ska de vara involverade i det? Jag tänker väl...
Ja, det är klart att vi löser en Argentina mot Spanien på nya Camp Nou.
Ja, jag tänkte ju med Barca mot Inter Miami. Och att Messi får spela varsin halvlek i,
ja,
i den.
Det går också att lösa.
Jag tänker ju en sån variant. Ja. Allt inte så Barcelona mot argentinska landslaget att spela varsin halvlek, det är ju inte helt otänkbart. Någon form av jippotillställning kommer de säkert lösa, så han får spela på nya Camp Nou när de har lyckats inviga den. Vi får se när det sker. Men jag har så svårt att se honom göra en comeback i Barcelona. Jag tror att Barcelona kommer vilja det. De kommer vara öppna för det, för att de tror att om han skulle öppna den dörren och det finns möjlighet, så klart att de kommer säga ja till det. Sen så här, vad han skulle ha för roll då och så vidare får man väl se, men jag tror ju nästan mer på att Messi skulle kunna dyka upp igen, lappa ihop det med Laporta, än att man ändå ska gå för Neymar i det här läget. Men alltså, båda är ju inte helt otänkbara ändå.
Ja, ni hör ju, man slår inte ihjäl någon med det här körschemat.
Vad är det för fel på det? Är det för att det är så lite England vi pratar, eller?
Nej, för att vi pratar om Messi och Neymar tillbaka till Barcelona.
Ja, men det är ju på riktigt det som är i flödet nu. Vad ska vi göra då? Det är inte vårt fel.
Nej. Men vi har Ademola Lookman på körschemat, och det tycker jag är intressant att prata om, för att han kan ju inte vara kvar i Atalanta en säsong till, med tanke på stämningen som är just nu, att de verkligen vad de tycker om varandra.
Jag har kört ihop helt med Gasperini där. Nu fick han ju spela i helgen.
Gasperini är ju en jätteskicklig tränare, men han hade ju varit en usel mellanstadielärare, så kan man ju säga.
Det är väl en ganska bra sammanfattning av det. Han hade inte varit så bra som i en sån, liksom, sån roll kanske, eller som
Nej, han är ju inte han är inte världens diplomat eller psykolog, det är han inte.
Ja, alltså det var ju också så här, var så rolig timing tyckte jag, som Fabrizio Romano basunerade ut där direkt efter Ademola Lookmans då öppna brev, eller vad man ska säga. Han förklarade vad han tyckte om det hela. Att ja, Lookman planerar på att lämna i sommar. Okej. <Okay. laughs>
Det är klart han gör.
Men det lär ju inte saknas klubbar som vill värva honom då.
Nej, alltså där ser man ju verkligen. Men samtidigt, alltså just det här, just alltså man vet ju att de här gubbarna i olika Sky Studios kommer vara lite tveksamma, för att han var ju trots allt inte så bra i Everton en gång i tiden.
Eller i Leicester eller i Fulham. Eller
nej, precis. Men det är en helt annan Ademola Lookman. Jag menar, det här är en riktigt, jag menar, han avgjorde Europa League-finalen för Atalanta förra säsongen. Och
avgjorde var en underdrift. Han pulveriserade Bayer Leverkusen som inte hade förlorat en match på hela säsongen.
Han är fenomenal. Alltså, han är riktigt, riktigt bra. Och jag kan, alltså, jag kan inte se honom... Alltså, man skulle absolut kunna se honom i Bayern München. De hatar inte en sprattytter.
Ja, de har sina sprattliga yttrar redan.
Ja, men de har ett par, men de ska göra sig av med några, tror jag.
Jo, det ska de. Både Kingsley Coman och Gnabry lär lämna.
Leroy Sané kanske också lämnar. Då kan du öppna upp för Ademola Lookman.
Leroy Sané ska då. Det är väldigt nyfiken på att se.
Den är svår alltså.
Den är jättesvår.
Ja. Tottenham.
Nej, det är inget bra.
Jag vet inte.
Det kommer inte bli något bra.
Dortmund. Ja, jag vet
inte. Nej, alltså, det tror jag inte heller. Varför skulle de gå för Sané för heller också? Jag vet inte riktigt vart hans aktier ligger. Alltså, skulle kanske få för sig att plocka honom till Barcelona. Man kan plocka bort Ansu Fati och sen ha ett extra alternativ där och rotera runt med. Det kanske han varit intresserad av. Om det är på fri transfer dessutom. Nej, jag vet inte. Men alltså, så här, om vi tar Lookman, det var ganska mycket Liverpool-rykten där. Ja. Men de baseras väl mycket på, alltså, premissen att Mo Salah lämnar.
Ja, vilket vi inte tror att han gör. Men alltså, jag tror att Liverpool i första hand tittar efter en central striker, för jag tror att Darwin antagligen har gjort sitt efter den här säsongen.
Var ska Darwin då? Det undrar jag.
Det är en väldigt bra fråga, för att Darwin är fortfarande i rätt miljö. Han bidrar ju med mycket på planen, även om han missar upp någon.
Framförallt kommer han vara jättedyr, för att Liverpool värderar väl honom ändå ganska högt utifrån vad de betalt för honom.
Det tror jag. Så att,
jag vet ju vad jag vill se honom.
Vart vill du se honom?
Atletico.
Ja, men det hade säkert kunnat liksom vara en jävla kanonvärvning för dem.
Alltså, hur bra hade inte han kunnat vara i Atletico?
Många röda kort hade det blivit.
Nej, han kommer nog undan där. men jag tror att alltså, sen har de ju Griezmann och Julian Alvarez, de har jättemycket pengar på, som ju varit jättelyckad, ska sägas. Alvarez.
Verkligen.
Och de har också den konstant pålitliga Korea bakom. De har ju Sörlott som höser in mål också. De behöver egentligen inte Darwin Nunez. Men det är kul. Mm. Så här, Serie A. Skulle man kunna se honom?
Då är det ju på ett lån.
Exakt. I och för sig finns det klubbar i Serie A som har pengar. Mm. Nu tror inte jag att han skulle gå till Como direkt.
Nej, men om han skulle liksom till Milan, eller vilka behöver...
Milan hade ju varit ett alternativ, absolut.
De hade ju behövt honom liksom.
De har ju värvat Santi Jiménez nu, och Santi Jiménez värvar inte för att inte satsa på. Nej. Så där kommer de ge tid. Ja, Milan kan vi väl konstatera också. De har det ju ganska viktig match ikväll för dem. Mm. Kan du lyssna på mer i Sportbladet Daily för övrigt, lite om läget i Milan.
Just det.
Idag till och med. Nej, var skulle Darwin kunna gå då? Sen är det väl så här, ska de skeppa Jota också?
Ja, men det är det som det är snack om. Jota, alltså, Jota är bra, men han är så skadebenägen att även om han är kvar så kommer han inte kunna vara ditt första alternativ, för att han spelar för få matcher liksom över en säsong. Han måste vara ditt andra alternativ, och det är klart att ska du uppgradera på Darwin och på Jota, då måste du ha in en ganska duktig central forward, för det finns inte så många att välja på då, skulle jag vilja hävda. Det har ju såklart pratats om Mbeumo från
Mbeumo till Liverpool.
Ja, det har det pratats om. Det har pratats om Alexander Isak också, men
ja, det är ju Isak som jag tror kommer vara det primära de går för.
Ja. Och det blir det väldigt dyrt.
Jo.
Men om skadebenägen.
Om vi säger att Isak skulle göra en stor flytt ändå. Om vi leker med den tanken. Nu kan det vara mycket som talar för att han inte gör det kanske då. Mm. Men det kommer ju innebära, om man så går till Liverpool eller Arsenal, kanske framförallt om man går till Liverpool, så kommer det ju vara ramaskri och härdsmälta i den andra supporterleden för det här lag som inte får Isak. Förstå Arsenal-fansen om det skulle visa sig att Isak faktiskt gick att köpa. Mm. Och aldrig på att lösa honom. Det
var fan, det verkar som att Subimendi är på väg till Arsenal, så att kanske...
Jo, men det var ju bara tajmingen från Liverpool och fel. Han ville ju göra ett år till i La Real där och fördela boll.
Ja.
Och hålla på som man gör.
Ja, vi får se. Ademola Lookman börjar vi med. Alltså, England kan man ju se flera lag gå från. Jag skulle kunna se Tottenham där. Var intresserade. Han hade varit
där. Jag tror att han är för, alltså, det är lite större klubbar, höll jag på att säga.
Ja, men hur gammal är han? Han är väl ändå typ 28, va?
Är han så gammal, Lookman? Ja, då går det ju inte överhuvudtaget ihop med Tottenhams värvningsfilosofi till att börja med.
Nej, han fyller 28 i höst. Så att han har varit med länge, alltså. Minst när han lånades ut från Everton till var det RB Leipzig.
Borde City vara där?
Kanske de borde, men det är också så här en position där de väl hoppas att Doku ska
växa ut till något,
liksom
Savinho
bli mer effektiv.
Jag vet inte, alternerar ju ganska mycket med olika. Ja, ja, självklart. Alltså... Arsenal är väl jättebra alternativ också där. Det är Arsenal och Liverpool det pratas mest om.
Ja.
Eller det man sett mest om i alla fall.
Vi ser inte Real Madrid.
Nej, nej, nej.
Kliv in. Ska vi köpa en rivig vänsterytter? Kan vi få lite speltid till en snabb vänsterytter?
För att Real Madrid ändå är ett läge där det inte nödvändigtvis behöver ersätta Vinicius Junior med en vänsterytter om han skulle dra till Saudiarabien. Mm. I och med att det finns så många andra som alltid vill spela vänsterytter ändå.
Sen är väl inte Lukman vänsterytter på det sättet. Han är väl...
Han kan spela till höger också.
Ja, men och centralt. Men han är väl inte... Han är väl kanske mer en inte liksom den där nian, den där...
Han är nia är han ju inte.
Nej, men han är snarare en tia då, eller en ja.
Han är en ytter.
Ja, eller en ytter.
Han går att använda på båda kanterna liksom.
Ja. Vi har fått lite frågor också som vi kan kasta in här.
Ja.
Och vi börjar med Oscar som skriver så här: om förra årets upplaga av Malmö FF skulle spela i Championship, vart skulle de hamna i tabellen tror ni? det är så omöjligt
att
säga.
Det är helt omöjligt. Jag tycker överlag att folk övervärderar Championship, och det har vi ju varit inne på här förut, och det tycker jag ser tecknet på med tanke på vad nykomlingarna sysslar med varje säsong i Premier League. Ja, jag vet att mittenskiktet har blivit oerhört mycket starkare och hela den biten, men det är liksom inte bara där. Det är jätteklyfta, och det har ju att göra med att Championship kanske inte är riktigt så vass som alla tror att den är. När det börjar prata om att den skulle hålla samma nivå som vissa andra högoktaniga ligor i Europa, däremot så här, jag tror Malmö inte, man hade inte åkt ur Championship där.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att de hade placerat sig i mitten någonstans. Jag tror inte de hade kunnat utmana i toppen. Dels för att truppen som krävs för så många matcher och så intensivt spelande, för då får man ju förutsätta att Malmö också skulle spela Liga-cup och FA-cup och så vidare.
Ja, du tänker så, ja.
Och att de då spelar, vad är det, 44 omgångar.
46 omgångar.
46 omgångar. Det hade krävts investeringar. Alltså, Malmös bästa startelva hade gått ut och kunnat vinna matcher mot de flesta lag i Championship på en bra dag. Men alltså, de där säsongerna är stenhårda.
Det är ju det liksom som är grejen. Alltså så här, att Malmö kan hävda sig, och även Elfsborg då, de kan hävda sig i Europa på ett väldigt bra sätt mot lag, och jag tror att om de skulle möta här ett Championship-topplag i en utslagsmatch bäst av två, de hade alla möjligheter att gå vidare.
Ja.
Och det gäller de bästa lagen i Allsvenskan. Däremot, om du ska här, lägga ut över 46 matcher, då blir det väldigt svårt, för det är annat som krävs. Och det gäller samma om de skulle kasta in dem i Segundan eller Serie B också.
Ja.
Eller Zweite. Det finns en anledning till att allsvenska spelare som gör det bra i Allsvenskan går raka vägen till Zweite Bundesliga, och det är inte bara pengar. Så, ja.
Ja, men så någonting.
Men jag tror man ändå kunna vara med på övre halvan.
Ja, men det tror jag också. Jag menar, så här, kunskapsmässigt, spelar kvalitetsmässigt absolut, men jag tror inte truppen är byggd för en sån liga, så att man får liksom skilja lite grann på det, om man ska vara så här, testa dem över en hel säsong i Championship, i att spela liksom två matcher i veckan i fucking snöblandad regn liksom över december, januari, finns men ingen paus.
Det kan de ju. Ja, men, de ju.
Det kan de ju, men det är liksom det här tempot som är de menar inte på planen, utan de menar tempot i matcher, att det är liksom, det finns ingen tid för träningar, det är bara matcher, rehab.
Kan det ju vara i vissa perioder av Allsvenskan också, ska sägas.
Liksom, absolut, men då är det ju ändå liksom i en månad eller två som det är så, ja. Sen så är det lite, det är en annan slags...
Det är en hypotetisk, alltid rolig att diskutera sådana frågor, men den är ju helt omöjligt att veta.
Robin Kenstam skriver: kanske hosta liv i vad Lindelöf ska göra efter United. Det närmar sig ju ändå så sakteligen.
Ja, du.
Har ju känt som Italien hela tiden, men vart i Italien?
Jag tycker det har känts som typ Turkiet.
Hem till Västerås. Turkiet, men vill familjen Lindelöf till Turkiet?
Nej, men det, alltså nu pratar jag bara utifrån sportsligt perspektiv, vart han skulle kunna landa utifrån var hans aktier ligger. I och för sig, nu kommer jag på en destination som familjen garanterat hade gillat.
Como.
Ja, det är ju perfekt.
Det är ju vackert vid Como-sjön. Det är nära till Milano.
Ja, men du hör. Como för Lindelöf.
Ja,
Como. Det säger jag. Under Fabregas.
Han har spelat 6 matcher den här säsongen. Det är inte mycket.
Jag menar det. Alltså, aktierna kan inte vara skyhöga. Jag tror inte att det är någon som går rakt in i Inter eller Milan just nu.
Är ju ändå bara 30 också. Alltså, det är inte, han är inte så 34 liksom.
Ja, men Como.
Como, ja. Löste vi den.
Löste vi den.
Mycket bra. Linus Norman skriver, det ryktas att Deck och Flick vill ha en anfallare, en mittfältare samt en ytterback som kan spela på båda kanterna. Realistiska värvningar.
Jag vill bara titta på vad de har i Barça B och se om de kan plocka upp av ytterback. Så här, jag tycker egentligen om du pratar en ytterback på båda kanterna, bara slå till Hector Fort, fortsätta spela i A-truppen. Jag vet inte om han var inräknad i Linus resonemang här, men det tycker jag bara, låt honom fortsätta där. Mittfält, ja, det beror ju på vad, vilka som blir kvar och inte, om de ska ha kvar Frenkie de Jong så har de inget behov av ytterligare en mittfältare. Anfall, det är väldigt dåliga svar här. Jag bara säger, de behöver inte. Det är inte liksom realistiska alternativ jag listar då. Anfallsmässigt, det beror ju på. Om de ska ha Lewandowski som the main man nästa säsong, vilket jag tror. Skulle Gyökeres gå med på att gå där som en adept en säsong? Kan du spela båda i den formationen de har nu? Kanske. Men då är det ju ett sånt namn. Då är det ju ett stornamn. Om de ska värva en forward så kommer de att gå för stort namn. Och för den är frågan vad de har för ekonomi att göra det.
Ja.
Men jag tror inte de kommer att göra något så här.
Ekonomin ska väl ändå vara bättre nu än vad den har varit.
Ja, där.
På länge liksom. Absolut. Då har man ju, är man väl tillbaks på 1-1 läge eller vad fan de kallar det.
Precis.
Så att det finns liksom utrymme. Och jag menar, en klubb som Barca, de trollar fram pengarna någonstans som det behövs.
Ja, alltså de kan nog göra värvningar om de ska vara på ett 1-1 läge. Sen samtidigt så vet vi att de är lynniga, de spanska lönereglerna, och man vet inte när plötsligt, och det är fortfarande så här. Dani Olmo-fallet är inte helt löst än. Han kan plötsligt bli avregistrerad igen, vem vet. De har sin lönebudget att förhålla sig till, och ja. Jag vågar verkligen säga bu eller bä när det kommer till Barcelona, men jag tror inte att det kommer komma några så här riktigt udda värvningar, typ som när de plockade in Luke de Jong där på deadline. Jag tror att de är förbi det här stadiet. Och med tanke på vad de faktiskt fått upp från egna leden och hur mycket lycka de har haft med spelaren som kommit upp och tagit chansen, så tycker jag inte det finns någon stress att börja liksom gå ut och värva några budgetalternativ. Då ska det vara spelare de verkligen, verkligen vill ha. Skulle jag säga. Men ja, Leroy Sané då i anfallsväg, om man räknar som anfallare.
Varför inte? Robert Nikander skriver, såg ett rykte om att Cristiano Ronaldo är sugen på att köpa Valencia ihop med Bin Salman. Alltså vilken jävla power duo.
Jag har sett det här ryktet också.
Är det en räddning för klubben, undrar Robert.
Alltså med tanke på
ekonomiskt, ja, det hade det ju varit.
Alltså du hade kunnat sätta vilken tomte som helst där, och det hade varit en räddning för klubben jämfört med att ha Peter Lim och Meriton som får fortsätta bara nedmontera hela den verksamheten. Så att ja, men det här ryktet är ju intressant, för att det är ju inget konkret, det är något så här udda fotbollskonto som startade upp det, och sen har vissa hakat på. Men jag har än så länge inte sett någon riktig källa på att Cristiano Ronaldo med Sheikh Bin Salmans pengar skulle köpa Valencia. Sen ja, skulle Peter Lim vilja sälja? Ja, tydligen. Peter Lim och Cristiano Ronaldo är kompisar, och det säger väl både det ena och det andra. Nej, jag vet inte. Jag hade varit en räddning för klubben på att de blir av med Peter Lim. Det är så, alltså det är så här. Peter Lim är för mig på så här en nivå som är liksom, Glazers, okej. Okay. Välkomna till Apelsinstaden för att se på riktigt vanskött klubb. Och det har jag sagt i flera år i den här podden också. Men att Valencia överhuvudtaget ens är att tampas i de regioner de är av en tabell. Det är sånt underbetyg till allt de har sysslat med där under de senaste åren. Det är ju en ledning som inte vill att de ska vinna saker.
Nej.
Det var ju inte bra för dem när cuptiteln vanns med Marcelino som tränare. Det var inte positivt för ledningen. Det är där vi är i ägarskap. Och protesterna har varit befogade varje gång de har gjort det. Och det är viktigt att poängtera. Protesterna mot Glazers i United-fall har varit väldigt befogade också.
Absolut.
För där har vi också en nedvotering.
Vi fick en fråga här.
Ska vi in där igen?
Vad behöver United göra för att bli slagkraftiga? Men jag känner att jag orkar inte. jag orkar inte. Jag har ätit för lite kolhydrater idag för att ge mig in i den. Så vi sparar den till antagligen nästa gång jag sitter i den här studion och kommer...
Vi hamnar ju alltid där. Så att vi
kan ständigt på allting som händer i den klubben.
Ja, vi låter det vara för den här gången. Vi har redan pratat det. United sportsligt idag. Så.
Vi går till Blue Sky. Där har fått ett par frågor. Jimmy Karlsson skriver: Spurs har en speciell köpoption för mittfältaren Johnny Cardoso i Betis.
Just det!
Tycker ni att Londonlaget ska aktivera den i sommar?
Ja, det tycker jag. Utifrån att... Nu har ju Lucas Bergvall gjort det jättebra. Men jag tycker absolut att de har en klausul som ändå ger dem möjlighet att köpa honom för lite mindre än marknadsvärdet. Vilket jag gissar väl på att den klausulen ändå ger dem möjlighet att göra det. Då tycker jag att de ska slå till. Cardoso har ju inte glimrat på något vis den här säsongen. Kanske varit mer rubriker kring Altimira bredvid honom där på mittfältet egentligen, som kopplades lite med City också. Men ja... Alltså ung mittfältare, defensivt lagd, såklart att det hade varit bra för Spurs att få in, oavsett om man är tänkt som en startspelare eller som ett komplement.
Jag menar, det är ju snarare så att de behöver ju kanske uppgradera på Bissouma. Jag vet inte i alla fall Cardoso är en uppgradering på Bissouma.
Det får man ju se hur han skulle funka i Premier League-miljön.
Han är amerikan och det är ju trendigt med amerikaner. I fotboll just nu.
Apropå Juventus, vi var inne på att toucha tidigare, såg jag någon match här nyligen. Vilken var det? Nu minns inte jag vilken det var, men när Weston McKennie hade kaptensbinden, jag tänkte bara, hur hamnar vi här?
Ja, exakt, men
det vet. Just det! Jag kom på en sak som jag vill att lyfta med dig. Aha. Vi kör ett quiz här. Vi kan gå tillbaka till Blue Sky-frågorna efter. Det är en fråga, quizet.
Okay.
Var tror du Miralem Pjanic spelar just nu?
Just det var det du teasade mig om häromdagen.
Mm. Ja, om du vet vart Miralem Pjanic, liksom huvudpersonen i den här fantastiska swap-dealen med Artur.
Ja, jag minns. Oj, vad är det för ålder på Pjanic nu för tiden?
Det kan jag ge dig.
Han, 31.
34 är han.
Jävlar, fan vad tiden går. Alltså, han kan vara vad fan som helst. Han är i Indien och spelar, gissar jag.
Nej. Han har flyttat till CSKA Moskva.
Det var också ett alternativ.
Ja, han spelade i Ryssland.
Han spelade i Ryssland.
Han gick från, alltså han gick till Besiktas på lån från Barcelona där, efter att det inte lyckades där. Sen så hamnade han ju i Gulfen där i Sharja. Och sen 2024 flyttade han till CSKA Moskva.
Mm.
Den är oväntad.
Intressant.
Ja, det var bara det.
Ja, jo, nej, jag lämnar det där då.
Vi lämnar det där. Men där food for thought.
Man har inte ägnat många tankar åt Pjanic de senaste två säsongerna.
Nej, men det här skedde nyligen också. Det är någonting man har bara gått helt under radar.
Vart var han innan då?
Ja, han var ju Sharja i Emiraten, tror jag väl.
Ah, såklart. Så han gick, ja men det var nu, ja, 2024. Han har spelat 7 matcher för CSKA Moskva, säger jag.
Ja. Vi kan gå tillbaka till Blue Sky-frågan här med det.
Blue Sky-frågan, vi hade en till. Och den lyder som följer: behöver inte Arsenal 2 anfallare till sommaren och inte bara en? Och hur bör man tänka då? En beprövad och dyr och en yngre, mindre beprövad och därmed billigare. Känns ju som att många som idag finns i anfallet borde rensas bort. Jag tycker själv bara Havertz är given att ha kvar.
Jag antar att...
Jag menar, Sterling kommer man inte vilja ha med.
Men nu undrar jag om det åsyftas centralforward. För att vadå, Bukayo Saka ska du inte skeppa.
Nej, och Noah Nere har ju kommit in.
Ja, och han ska du inte skeppa.
Visat framfötterna.
Han ska vara kvar.
Trossard kan jag tänka mig att skeppa. Jag kan också tänka mig, alltså Raheem Sterling måste ju bort. Jag kan tänka mig, alltså jag tycker inte att Gabriel Martinelli håller riktigt den höjden som Arsenal behöver. Men jag ska vara riktigt ärlig, Gabriel Jesus är okej. Jag hade kunnat, alltså om bättre alternativ hade funnits, så hade jag kunnat tänka mig att man behåller någon av dem för att man behöver bredden. Så att man skeppar.
Jag hade behållit Trossard för bredden.
Ja, precis. Skeppa Martinelli, få lite pengar. skeppa Raheem Sterling förstås.
Ja, köpa... Sterling är väl ett lån, så att det gör sig
ja, men precis. Köpa Alexander Isak och
Nico Williams.
Jag tror också det. Du behöver en profilerad striker till det laget. Du behöver någon som är din målmaskin där längst fram. För att du har Bukayo Saka som är en anfallsgarant. Ser till att det kommer i alla matcher skapas målchanser. Du kommer i alla matcher kunna låsa upp låga försvar med hjälp av Bukayo Saka. Men han gör inte så mycket mål. Det är inte så att han stoppar in 20-25 mål per säsong.
Jag tror ju att han har potentialen att bli den spelaren som kan göra det. Det här har jag varit inne på förut också, vet jag. Men alltså att det är ju det som har saknat. Jag tror att nästa steg för honom är ju att växla upp på den fronten. Då vi kan börja prata om honom som liksom i den allra högsta hyllan, på den allra högsta världsklasskategorin, är ju om han börjar ösa in poäng på sätt som, ja, säg Mo Salah gör till exempel, på det sättet som Son gjorde när han var som bäst, på det sättet som Messi Ronaldo höll på med från sina kanter i Spanien. Jag tror att Bukayo Saka är en spelare som har kvalitet nog att växa ut i en sån poänggarant. Men då måste han ju ha rätt miljö runt sig, höll jag på att säga, och rätt avlastning. Jag tycker så här, alltså om vi tar anfallare, jag tycker de behöver en vänsterytter och de behöver en central forward. Och båda de behöver hålla nivån att gå rakt in i en startelva.
Ja, för att jag menar, jag håller med om det. Och där, det är där investeringarna måste ske.
Ja.
Jag kan tycka att de behöver ytterligare en mittfältare också. Men
Zubimendi är ju, det är en jättebra lösning.
Zubimendi är ju en kanon, för att då kan du spela med... Med Declan Rice och Martin Ødegaard framför Zubimendi är ju ett fenomenalt mittfält.
Men se att de löser Zubimendi och Nico Williams då, för Nico Williams är ju vad att snacka om.
Verkligen.
Vem skulle de kunna ha ekonomi nog för att värva till en central forwardsroll efter det?
Oj, bra fråga.
Det går inte bara att ta så här Dusan Vlahovic och hoppas på det bästa här nu.
Ja, men det är precis, jag tror inte att du lyckas liksom, då tror jag inte det finns plats för Alexander Isak också.
Nej, det
blir mycket pengar. Nico Williams kommer inte vara billig, men det kommer kosta sina mod.
Men är det
också
ens att det finns plats för liksom Šeško?
Ja, det alltså jag vet inte vad Šeško, om han har någon klausul eller så där, men han lär ju gå för en 700-800 miljoner.
Ja.
Minst ju. Så är det, så att det är ett bra alternativ såklart. Jag menar, där har du en central forward verkligen.
Eller fortfarande plocka in Ollie Watkins som någon sorts bridge gap, alltså som du kan få dem lite billigare till sommaren.
Ja. Jag tror att de behöver någonting yngre. Šeško är ett bra alternativ.
Kunja
är inte ett dåligt alternativ.
Han är inte heller en central forward, så vi kanske tänker, men om du ska värva in Nico Williams.
Ja, precis. Ja. Kunja känns ännu mer som ett alternativ till Nico Williams, men Kunja är ju riktigt, riktigt bra. Så är det ju bara. Nej, det är svårt, men jag håller med om att det behövs mer än en anfallare in och sen är laget klart. Det behövs uppgraderas i frontlinjen.
Två offensiva spelare och Zubimendi, så har de gjort ett fönster som de borde göra.
Mm.
Till sommar, så kan vi säga.
Håller med. Hörde ni, det var allt vi hade den här torsdagen. CD-podden är tillbaka nästa vecka igen, och Sportbladets Premier League-podd då tillbaka på måndag. Vi säger tack för att ni har lyssnat och på återhörande härifrån.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.